بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا زدنا علما وانفعنا بما نقرأ وجعل هذا العلم حجة لنا ولا علينا يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ثم أما بعد سورة الحجرات ديل 2 Vi börjar med att lyssna på dagens verser.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون
Allah subhanahu wa ta'ala säger här i den här versen, vers 9: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Om två partier eller grupper bland de troende börjar att strida mot varandra, så gör då fred mellan de båda. Men om en av dem förgriper sig på den andra, så slåss ni allihopa mot den grupp som förgriper sig, tills det att de går tillbaka och följer Allahs beordring. Om de senare har gått tillbaka, så gör så att de försonas korrekt och var rättvis. Säkerligen så älskar Allah de som är rättvisa. I den här versen så nämner Allah Azza wa Jal vad vi muslimer ska göra om muslimer krigar mot varandra, slåss mot varandra. Det kan vara allt från en liten dispyt till ett slagsmål, till ett krig mellan länder eller städer och folk. Om de är muslimer så ska vi försöka att försona mellan dem, att göra fred mellan dem. Och det ordet kommer vi ta upp idag, det kallas för sulh. Att göra fred och förlikning och försoning emellan dem. Och den här versen bevisar också att det är haram för muslimer att strida mot varandra, att döda varandra. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att om två muslimer möts med sina svärd, så är både den som dödar och dödats i elden. Och då så sa sahaba: ja Rasulullah, vi förstår att han som dödat är i elden, men varför är han som har dödats i elden? Och då så sa profeten alaihissalam: han var lika mån om att döda sin vän. Han dömdes på grund av sin avsikt. Så att muslimer strider mot varandra är någonting som är haram. Och det är från de värsta och största av synder. Och det här är tyvärr någonting vi kan se idag i den muslimska världen. När du öppnar nyheterna så är det inte bara islams fiender som dödar muslimer. Det har alltid funnits islams fiender som dödar muslimer. Men det sorgligaste är när du ser muslimer som dödar muslimer. Konflikter. Hundratals grupper strider mot varandra. Och ibland så har de samma slogan. Vi vill ha sharia. Vi vill ha Koranen. Vi vill ha rättvisa och sen dödar de varandra. Taj, vad händer med Koranen? Vad händer med sharia? Är det sharia att strida mot varandra? Är det sharia att döda en muslim? Nej. Så Allah al-musta'an. Det är mycket sorgligt. Och det här är från domedagens tecken. Att muslimer strider mot varandra. Och lyfter vapen mot varandra. Allah al-musta'an. Men vad kan vi göra? Allah subhanahu wa ta'ala säger i den här ayan att det åligger oss som inte är delaktiga i dessa strider att försöka försona mellan dem. Att stifta fred mellan dem. Och att stoppa den här ondskan på bästa sätt. Det som kallas för sulh. Och vi kommer komma senare till hur man ska gå tillväga. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger här också sen att om man har gjort försoning mellan dem så att de har slutat att bråka på rätt sätt och en grupp ändå fortsätter att strida, då ska allihopa enas och strida mot den gruppen som trotsar tills det att de slutar. Det är de som har gjort, som är upproriska mot Allah, Allahs beordring och profetens beordring sallallahu alaihi wasallam, så måste de stoppas för det är de som har gjort fel. Och om de sen kommer tillbaka till sanningen så ska man återigen försona mellan dem på bästa sätt. Den första försoningen är att försöka få dem att sluta strida. Den andra försoningen är om de har stridit och man har stridit mot dem så att de har stoppats igen, så kanske det har förekommit förluster och liknande saker. Och de vill ha pengar och så vidare. Då försöker man att göra försoning mellan dem på rätt visa. Och här är också viktigt att Allah subhanahu wa ta'ala säger att vi ska försona mellan folk bil adl, med rättvisa. För en människa kan försona mellan två individer eller två grupper, men kanske inte försona med rättvisa. Eller hur? Du kan få två barn att sluta bråka, men på ett orättvist sätt. Du kanske straffar båda två fast det bara är det ena barnet som har gjort fel. Då har du gjort en slags sulh. Du har fått dem att sluta bråka, men du har inte gjort det rättvist. Och samma sak om det finns en konflikt mellan en man och en kvinna, om det finns en konflikt mellan två familjer, mellan två grannar eller två länder. Om muslimer strider så ska man stifta fred mellan dem bil adl, med rättvisa. Inte med orättvisa. Och här säger ulema som är Sheikh Sa'di att när man dömer mellan folk så är det viktigt att man renar sina avsikter. Att man lägger al-qawmiyya. Man lägger det här nationalism åt sidan. Hudfärg, etnicitet, status, rikedom. För det kan hända att du ska göra fred mellan en mäktig man och en mindre mäktig man. Då får det haram att du dömer bara för den mäktiga mannens fördel. Bara för att han är mäktig. Och du är rädd för att om du dömer till den fattiga mannens fördel så kommer du att lida någon världslig skada. Taib. Kan systerna skicka vatten? Så man ska vara rättvis. Eller man säger, han är från mitt folk. Jag måste döma till hans fördel. Han är från min kabila. Jag kan omöjligt döma emot honom. Och det här är haram, ja ikhwan. Inte tillåtet. En gång så var det en man som stal. En man från Quraysh. Som stal någonting. Den mannen var från en fin börd, en fin familj. Och då så sa man till varandra, vem kan medla inför profeten sallallahu alaihi wasallam så att han typ inte straffas eller han får mindre straff, att man inte hugger av handen på honom. Och då så sa de, vem annars än Osama bin Zaid som profeten Muhammad alaihi wasallam älskar så mycket. Så när Osama gick till profeten alaihi wasallam för att medla, för den här mannen, att han inte skulle få det här straffet. Hur tog profeten Muhammed emot det här? Ja? Han blev mycket arg, sallallahu alaihi wasallam. Och han sa, waimallah, eller han sa, det här var det som fick dem innan er att gå under. När en rik man stal, så lät man honom gå. Och när en fattig man stal, så implementerade man straffet. Waimallah, vid Allah, om Fatima bint Muhammed hade stulit, hade jag huggit av hennes hand. Rättvisa. Inte jag hade sett till att någon annan gör det, jag personligen hade huggit av hennes hand. Fatima bint Muhammed, som är en av de bästa kvinnor som har levt på jorden. Så är islam. Det handlar inte om vem som position och makt och land och kabila. Det handlar om rättvisa. Och så säger Allah azza wa jall, inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah älskar dem som är rättvisa. Allah älskar dem som är rättvisa. Här lär vi oss att Allah azza wa jall älskar vissa saker och vissa personer. Och Allah azza wa jall älskar al-qist, som betyder rättvisa. Det har nämnts i Sahih Muslim att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, de som är rättvisa, al-muqsitin, kommer att vara på Allahs högra sida på domedagen, på uppbyggda troner av ljus. De som är rättvisa när de dömer mot sin familj och de som de har auktoritet över. Men de som är rättvisa när de dömer i sin familj och de som de har en slags position över. Vad är deras belöning på domedagen? De kommer att vara på höga, upphöjda troner av ljus på Allahs högra sida på domedagen. Allahu Akbar. Så det är en mycket stor belöning för de som är rättvisa. Och tänk också på här att profeten alaihissalatu wassalam, han sa inte de som är rättvisa bara i att döma mellan i landet, i domstolen. Det här är namn, självklart. Men han sa även bland sina familjer. Ja? En man är rättvis när han dömer sin fru. En man är rättvis när han dömer mellan sina barn, släktingar, folk i skolan, folk på jobbet. Alltid försöker man vara rättvis som muslim och inte vara orättvis mot någon. Sen säger Allah, innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. De troende är ingenting annat än bröder. Så medla mellan dina bröder och frukta Allah, så kanske du kommer att få hans nåd, hans rahma. Den här versen är mycket viktig, och man skulle nästan kunna basera en hel föreläsning på den här versen. Det här ordet, innamal mu'minuna ikhwa. De troende är bröder. Bröder på vilket sätt? Bröder i iman, i tro. Inte i blod eller etnicitet. Utan om du är muslim, du tror på Allah, hans änglar, hans böcker, hans profeter och domedagen och ödet. Halas, du är min broder i islam. Ett bröderskap som är otroligt starkt. Det spelar ingen roll vilken färg du har, vilken nationalitet du har. Om du är svart eller vit, svensk eller afrikan eller kines eller latino. Du är min brorsa i religionen. Du är min syster i religionen. Så är det. Och det här finner vi från profetens vackra sira alaihissalatu wassalam. Bilal, var kom han ifrån? Ja? Habash, vilket land är det? Typ Etiopien, Eritrea. Mashallah. Bilal radiyallahu anhu, från att ha varit en slav i Mekka, blev han från de bästa av människor som har gått på jorden. De som var närmast till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. De som gav seger till islam mest av alla. Subhanallah. Bättre än profetens släktingar som var kuffar, som var från Quraysh, den bästa yani familjen eller bästa yani kabilan som finns. Men Allah azza wa jall höjde honom upp med islam och gjorde honom till en broder till alla muslim. Vem har vi mer som blev muslim under profetens tid, alaihissalam, som inte var arab. Suhaib al-Rumi. Han kom från Europa. Vaktmästaren får fixa ljudet, inte jag som tycker. Den micken är sämst. Säg att man hämtar en annan mick. Så Suhaib al-Rumi kom då från Europa. Vem har vi mer? Josef. Salman al-Farisi, som kom från Persien, från Iran. Mashallah. Han blev också såld som slav i Medina. Men Allah azza wa jall upphöjde honom till en av de bästa av människor. Så islam känner inte till det här med rasism, som vi kommer att tala om också i framtiden. Utan islam är de troende bröder. Och det här är från en av de största av gåvor i islam. Att Allah subhanahu wa ta'ala gjorde de troende till bröder. Vad säger Allah? وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Allah säger här att håll stadigt fast i Allahs rep allesammans. Allihopa ska hålla fast vid Koranen och Sunna. Och låt er inte splittras. وَلَا تَفَرَّقُوا. Splittras inte. Och kom ihåg Allahs ni'ma, Allahs välsignelse mot er, då ni en gång var fiender, men Allah förenade era hjärtan så att ni genom hans välsignelse blev bröder. Och ni befann er på kanten till eldens stup, men Allah räddade er från detta. Och på så sätt klargör Allah sina tecken för dem, eller för er, så att ni kan finna vägledning. Så här nämner Allah att en av hans ni'ma, hans gåvor, är att han enade mellan muslimerna, som en gång innan islam var fiender. Värsta av fiender blev de mest, yani, starka bland bröder. Vad menas med att man är broder, eller vad innebär det för någonting? Det innebär att man älskar för sin broder det man älskar för sig själv. Man älskar för sin broder det man älskar för sig själv. Och man hatar för sin broder det man hatar för sig själv. Så som det har nämnts i hadithen. Att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, ingen av er är en sann troende tills det att han älskar för sin broder det han älskar för sig själv. Jenny, du vill ha ett fint jobb. Du vill ha hälsa. Du vill ha pengar. Du vill ha bra religion och bra kunskap i religionen och vara gudsfruktig. Du ska också önska detsamma för dina bröder, dina systrar. Du vill inte skadas eller fara illa. På något sätt önska samma sak för dina syskon. Nam. Så man älskar för sig själv det man älskar för sin bror, och ogillar för sig själv det man ogillar för sin bror, det man ogillar för sig själv. Och man gynnar muslimer. Man försöker gynna sina syskon i islam så att de inte tar skada. Man försöker göra så gott som man kan för dem. Profeten sallallahu alaihi wasallam har nämnt det här brödraskapet i många hadither. Bland annat så sa han alaihi salatu wasallam, وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانَا الْمُسْلِمُ أَخُوَ الْمُسْلِمُ. Utan ni ska vara bröder. Ni ska vara tjänare till Allah och bröder. En muslim är en broder till den andra muslimen. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, de troende är för varandra som en byggnad. كَالْبُنْيَان. De stödjer varandra. وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ عَلَيْهِ سَلَّمَ وَسَلَّمَ. Och han satte ihop sina händer. Vad menas med det här? Muslimer ska vara som stenarna i en byggnad. De stödjer varandra. Om du börjar plocka bort stenar, byggnaden blir svag. Och den rasar och den förfaller och det kommer in kyla och värme och allt möjligt, eller hur? Insekter. Men samma sak är det när vi muslimer inte håller ihop. När vi inte är enade som Allah har beordrat oss på sanningen, så kommer ondska att komma in till denna umma. Och vi kommer att försvagas. Som Allah Azza wa Jalla har sagt i Koranen: وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Att typ splittras inte. Var inte oense. För då kommer ni att splittras och förlora er styrka. Så är det. När vi muslimer inte enade, vi förlorar vår styrka. Och kuffar, de kan göra vad de vill mot oss. Ja. Finns också en annan mycket fin hadith där våran profet sallallahu alaihi wasallam berättar om det här med brödraskap. Och han säger att liknelsen av muslimerna i deras kärlek, deras barmhärtighet gentemot varandra och deras ta'atuf, typ deras omtänksamhet, är som liknelsen av en kropp. Om en del av kroppen lider, så känner resten av kroppen feber och sömlöshet. Men hur ska vi vara tillsammans? Vi ska älska varandra, vi ska ha rahma mot varandra. Och vi ska bry oss om varandra. Som en kropp. Om en del av kroppen lider, så känner resten av kroppen sömlöshet. Kan inte sova. Och kanske till och med få feber. Ja, vi ska bry oss om varandra. Du hör om dina syskon. De är fattiga. De är på flykt. De är förtryckta. Vi lider med dem. Vi önskar det bästa för dem. Vi gör dua för dem. Vi försöker hjälpa dem så gott vi kan. Men att inte bry sig, det här tyder på att man har en svaghet i sin iman. Så muslimer måste bry sig om varandra. Vi är en umma. Wa anna hadhihi ummatukum ummatun wahid. Allah säger det här samfundet, ert samfund är ett samfund. Vi ska vara enade. Innamal mu'minuna ikhwa. En fråga. Om en person blir muslim och han har en brorsa som inte är muslim, vem är starkast broder till honom? Hans, de andra muslimerna eller hans biologiska brorsa? De andra muslimerna är starkare bröder till honom än hans biologiska brorsa som inte är muslim. Så pass. Och allt brödraskap och all vänskap kommer på domedagen att upphöra. Kommer att lösas upp. Och folk kommer ta avstånd från varandra. Förutom det som var för Allahs skull. Al-akhilla yawma idhin ba'duhum li ba'd adu illa al-muttaqin. Allah säger att de nära vännerna kommer på den dagen att vara till varandra som fiender. Förutom de som fruktade Allah. Det är de vars vänskap var för Allahs skull. Så på domedagen försvinner allting. وَتَقَطَّعْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ. Släktband och allting bryts. Folk tar avstånd från varandra. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِي. Den dagen folk flyr för sin egen bror. Så allt vänskap försvinner och löses upp. Förutom det som är för Allahs skull. Det kommer att bestå i dunya och i akhira, i paradiset. نَسْأَلَ اللَّهَ أَنْ نَكُونَ مِنْهُمْ. Ber Allah att vi ska vara från dem. Så Allah säger här: إِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَ. De troende är bröder. Och vad säger Allah sen? فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. Så försona mellan era bröder. Yani, om muslimer, om två bröder är oense och bråkar, tvistar, slåss, så är det här någonting som strider mot brödraskapet. Det går emot det islamiska brödraskapet. Syftet är att vi ska vara enade och tillsammans och starka, inte att vi ska splittras och bråka och döda varandra. Så det här är något som är haram och går emot det islamiska brödraskapet. Och därför säger Allah att vi ska stifta fred mellan dem. Och det här ordet sulh nämndes 3 gånger i den här suran. 2 gånger i förra versen och 1 gång i den här versen. Att göra fred mellan muslimerna, att göra försoning mellan muslimerna. 3 gånger. Och det här är en av islams bästa gärningar. Vill du göra en av de bästa gärningarna i islam, gör så att två ovänner blir kompisar. Att två muslimer blir kompisar. Det är från det bästa du kan göra. Och vad är det sämsta du kan göra? Att splittra mellan två bröder. Så att de blir ovänner. Det är från det värsta du kan göra. Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat An-Nisa 114: La khayra fi kathiri min najwahum illa man amara bi sadaqa au ma'rufin au islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika bitigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Det finns inte gott i många av deras hemliga möten. Det finns inte mycket gott i många av deras hemliga möten. Med undantag av dem som uppmanar till välgörenhet, sadaqa, eller någonting gott, eller att ställa till rätta mellan människor. Av islahin bainan nas. Och den som gör detta i längtan efter Allahs välbehag, honom ska vi ge en enorm belöning. Så Allah azza wa jall säger att generellt när folk samlas i hemlighet, så är det inte oftast, det är oftast i dåliga syften. Förutom de som samlas ett möte och diskuterar hur man ska kunna hjälpa de fattiga, hur man ska kunna göra gott och hur man ska kunna göra fred mellan folk. Den som gör detta för Allahs skull har Allah lovat en stor belöning. Ajran azima. Så det här är ett bevis på att det är en av de goda gärningarna i islam. Finns också i Bukhari och i Muslim, i hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, att han sa att profeten sallallahu alaihi wasallam nämnde att varje dag solen stiger så måste människan ge sadaqa. Han måste ge almosa till alla sina led i kroppen. Alla sina leder i kroppen behöver sadaqa. Varenda dag solen stiger upp. Hur många är dessa leder i kroppen?
360.
Och varför behöver de sadaqa varje dag? Varför måste man göra goda gärningar för kroppens ben och leder? Ja. Det har vi gått igenom i 40 hadither. Jo, för att tacka Allah subhanahu wa ta'ala. Att Allah har gett dig dessa leder. Allah har gett dig hälsa eller afia. Hur tackar man Allah? Genom att lyda Allah. Göra goda gärningar. När du gör dhikr, du gör sadaqa till dig själv, till din kropp. Så, och samma sak här, när du gör fred mellan folk. Och allt det här, alla goda gärningar är sadaqa till dig själv. Du tackar Allah azza wa jall för din afia. Dessa 360 är ni leder i kroppen. Ibland, ni vet vissa människor, en liten del av en led blir trasig, han får smärta resten av livet. Eller hur? Kanske inte kan röra sig resten av livet. Nas'alallahu al-afiyata wa salam. Så tacka Allah azza wa jall genom att göra goda gärningar varje dag. Så profeten alaihissalatu wassalam, han sa här att varje dag solen stiger så måste vi ge sadaqa till dessa kroppsdelar. Han började med att säga att stifta fred mellan två människor är sadaqa. Till slutet på hadithen. Så gör man det här så har man gett sadaqa till hela kroppen. Abu Darda radiyallahu anhu sa också att Rasulullah alaihissalatu wassalam frågade, och han sa: ska jag inte informera er om vilken gärning som är bättre än att fasta, be och betala sadaqa? Och då så sa sahaba: jo ja Rasulullah. Han sa att stifta fred mellan folk, att försona mellan folk, och att förstöra mellan dem, det är al-haliqa. Så vad är bättre? En frivillig bön, frivillig fasta och sadaqa. Att stifta fred, att göra försoning mellan två muslimer. Och så sa han betonade, att splittra mellan dem är al-haliqa. Vad betyder al-haliqa? Det som förgör, det som förstör. Och ni vet på arabiska, det ordet halq, att raka, ta bort. Han sa i en annan hadith: jag menar inte ta bort som håret, jag menar ta bort religionen. Enligt tuhliq ad-din, att splittra mellan folk förstör religionen. Det är så otroligt allvarligt att göra så att folk blir ovänner. Att vara en fattan, en person som sprider fitna mellan muslimer så att de splittras. Och det här finner vi också från profetens vägledning alaihissalatu wassalam. Att han själv brukade gå ut för att göra fred mellan folk. Han hörde att folket i Quba hade bråkat. Det hade uppstått bråk mellan folk i Quba. Han direkt, kom så går vi. Och han begav sig till Quba för att försöka försona mellan dem. Mashallah. Vi finner också att islam uppmuntrar till att försona mellan en man och en kvinna. När de bråkar, som alla nämner i surat An-Nisa. Att om de bråkar och de inte kommer överens, så försök att försona mellan dem. Döma mellan dem och så vidare. Så islam är väldigt mån om att vi ska vara eniga på alla nivåer. Familjen, eller hur? Silat och rahim, vara enade med familjen, inte splittras. Och har gjort qati'at och rahim, att bryta släktsbanden till en av de största av synder i islam. Så släktbanden, familjen. Därför är skilsmässan den sista utvägen i islam. Vi är inte som kuffar, där giftermål är en slags leksak. Sån här drive-thru. Du sitter i bilen, vi gifter oss och sen jalla, vi skiljer oss på kvällen. Det här är inte islam. En muslim gifter sig och inshallah gifter den dagen han dör. Det är syftet. Inte som vissa skiljer sig höger och vänster. Skilsmässa är sista utvägen om det inte går att stanna med varandra. Så samma sak där. Är det familjen, släkten, samhället. Muslimer ska vara enade och inte splittrade. Man ska försona mellan dem. Och ulema nämner här, som Sheikh bin Uthaymin i tafsir, att man ska försöka försona mellan de troende med alla möjliga medel. Med alla möjliga medel. Yani, ibland kanske man måste gå in med pengar. Två grupper bråkar. Och man kanske kan gå in med pengar och säga, varsågod, här får ni 1 miljon. Lägg ner era vapen. Sluta bråka. De har gjort fel kanske. Men bara, kallas, sluta bråka. Lägg ner era vapen. Bli vänner igen. Då kanske det, de blir vänner. Då är det här någonting som är tillåtet och någonting som är positivt i islam. Och här är också en annan viktig sak. Och det är det som Sheikh Ibn Uthaymin talar om. At-tanazul. Och det är jätteviktigt. Alla vi har problem med någon. Alla har bråkat med någon. Alla är osams med någon nästan. Hur ska man lösa problemen? Det finns något jätteviktigt som kallas för at-tanazul. Att man typ avsäger sig sina rättigheter. En jätanäzel. Man ger upp sin rätt. Du har ibland rätt. Personen har gjort fel mot dig. Och du vill ha tillbaka, eller du vill hämnas eller någonting. Och det är alltid så när två personer bråkar. Någon har rätt och någon har fel. Eller kanske båda har fel. Och folk vill oftast ha sin rätt. Taib. Så vad måste man göra? Då måste man göra tanazul. Man måste säga, kallas, jag förlåter dig. Du har fel, men jag förlåter dig. Kallas, jag behöver inte ha min rättighet. Du behöver inte ha något straff eller någonting sånt. Vi bara avslutar det här. Det är också jätteviktigt. För gör man inte det här, så kommer man ingenstans. Och islam har uppmuntrat till att förlåta. Att överse. Att man förlåter och överser varandra. Finns det så många verser i Koranen och hadifer att man ska göra detta. En gång var det en dispyt i profetens moské, alaihissalam. En man var skyldig en annan man pengar. Så när mannen ville ha sina pengar, så blev det en dispyt. Och profeten sallam blev störd av det här. Och då så sa han till sahabin, yani, överse hälften av skulden. Så han sa, jag överser hälften av skulden. Och sen lugnade han ner sig. Det här är sulh. För att en slippa problem. Händer ibland också i Saudiarabien. En bil kör på en annan bil. En gjorde fel. Men bilen som blev påkörd, eller han som körde på, kanske är fattig. Då säger ibland polisen att ni kan göra upp. Egentligen han som körde på är skyldig att betala allting. Men ni försök komma överens någonstans i mitten. Personen som blev påkörd, han säger, jalla, khalas, jag betalar hälften, du betalar hälften. Det är vackert islam. Sulh. Man hjälper folk på det här sättet. Och man ibland avsäger sig sina rättigheter. Nej. Och som profeten sa, alaihissalam, att så när en person, eller varenda gång en person förlåter och överser, så kommer Allah att öka honom i ära. Allah kommer ära en muslim när han gör detta. Och sen säger Allah, wattaqullaha la'allakum turhamun. Frukta Allah så kommer ni kanske att få hans barmhärtighet. Taqwa har vi gått igenom flera gånger. Taqwa betyder att skydda sig själv. Att göra ett straff, ett skydd mellan sig själv och Allahs straff. Och hur gör man det här skyddet mellan sig själv och Allahs straff? Man gör det genom att lyda Allah. Att göra det Allah har beordrat och hålla sig borta från det Allah har förbjudit. Det här är taqwa. Och vad får man för belöning om man fruktar Allah Azza wa Jal? Rahma, nämns i den här versen. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Så fruktar man Allah så får man taqwa. Eller fruktar man Allah Azza wa Jal så får man hans rahma. Och Sa'di han säger att den här versen är generell. Att man fruktar Allah då får hans rahma. Men specifikt vad beträffar att frukta Allah gällande de troendes rättigheter. För det är det som Allah talar om i versen. Eller hur? Muslimernas rättigheter och skyldigheter. Och brödraskapet. Så när man ger muslimerna sina rättigheter så belönas man med Allahs rahma. Vilket ger dig det goda i detta liv och i det kommande livet. Och han säger att vi förstår också motsatsen. Att om man inte fruktar Allah och inte ger muslimerna deras rättigheter så är det en orsak till att nekas Allahs rahma. Sen säger Allah i nästa vers Ja ayyuha allazina amanu la yaskhar qawmun min qawm asa an yakunu khayran minhum wa la nisa'un min nisa' asa an yakunna khayran minhunna. Ni som tror, låt inte en grupp håna en annan grupp. Eller göra narr av en annan grupp. Det kan vara så att den senare är bättre än den förra. Och låt inte heller vissa kvinnor göra narr av andra kvinnor. Det kan vara så att de senare är bättre än de förra. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. Och förtala inte heller varandra. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Och ge inte varandra öknam. Bi'sa lismul fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Och hur dåligt är det inte att förolämpa ens broder efter att man har trott, och de som inte ångrar sig, de är säkerligen syndare. I den här versen så förbjuder Allah från tre saker. As-sukhriya, som är att göra narr av en muslim. Att tanabuz, eller lems, att typ reta varandra. Och tre, att tanabuz bil alqab, att ge varandra öknamn. Och vi kommer gå igenom de här i ordning. Alla nämner att man får inte göra narr eller håna ett folk. Man får inte håna människor. Och Sheikh bin Uthaymin rahimahullah nämner i tafsir att Allah Azza wa Jal har skapat människorna i tabakat. I nivåer. Allah har höjt vissa högre än andra. Med vissa saker. Unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd. Allah säger, se hur vi har höjt vissa människor över andra. Yani, Sheikhen säger vissa är kunnigare än andra. Vissa är kunnigare än islam än andra. Vissa är kunnigare än dunja än andra. Vissa är rikare än andra. Vissa har bättre karaktär än andra. Vissa har bättre utseende än andra. Och vissa har bättre släktskap än andra och så vidare. Är det så i dunja? Folk är olika. Och det här är ett test från Allah subhanahu wa ta'ala. Allah testar de rika hur de är mot de fattiga. Allah testar de fattiga hur de är mot de rika och så vidare. Så livet är en test. Allah azza wa jal har gett oss dessa nivåer i det här livet. Och så är det, vi accepterar. Allah har gett varje människa vad som är bäst för henne i det här testet. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger här återigen, ya ayyuha alladhina amanu. Han kallar oss med våran tro och förbjuder oss från att göra narr från andra människor. Sheikh Uthaymin han säger här, varför? För Allah är den som har gett människor dessa nivåer. Vem är det som har gjort den här människan rik och den här fattig, den här kunnig, den här okunnig, den här vacker, den här ful och så vidare? Det är Allah subhanahu wa ta'ala. Så den som gör narr av en människa på grund av detta, du är fattig, du är okunnig, du är ful, han gör egentligen narr av Allahs taqdir, Allahs fördelning. Eller hur? För vem var det som gjorde honom rik eller fattig eller ful eller snygg? Allah. Det var Allah subhanahu wa ta'ala. Så när du säger, du retar en människa på grund av detta, som han inte kan bestämma, då är det egentligen så att du, yani, går emot det som Allah azza wa jal har bestämt. Och det här är otroligt grovt och allvarligt. Och Sheikhen säger också att det kanske är så att du är som honom imorgon. Det finns vissa hadith i det här ämnet, men de är inte autentiska. Men yani, kamatu din tu dan, så som du är kommer du få tillbaka. Al-jaza'u min jins al-amal. En generell princip i islam. Alltså som du är mot andra kommer du att få tillbaka. Punkt slut, så är det. Det finns massa bevis på den här principen. Yani, du retar andra, andra kommer att reta dig. Och hur många människor finns det inte, säger Sheikhen. Det här har man hört så många berättelser. Om folk som gör narr av andra. På grund av kanske fattigdom eller utseende eller någonting, status. Och sen Allah subhanahu wa ta'ala, han ger dunja till vem han vill och ändrar saker hur han vill. På en dag kan saker och ting ändras, eller hur? Den som var den största kändisen kan vara ute på gatan efter några år. Man vet aldrig. Och den som var längst ner kan vara högst upp efter några år. Så en människa ska frukta Allah och aldrig göra narr av någon. Aldrig. Och här nämner Sa'di i hans tafsir en väldigt fin sak. Allah subhanahu wa ta'ala sa i den här versen att ett folk ska inte göra narr av ett annat folk. Det kan hända att de är bättre. Det kan hända att de är bättre. Är ni bättre än de som gör narr? Och vi kommer förklara det. As-Sa'di, han säger, från de troendes rättigheter är att man inte får göra narr av dem på något sätt. Med tal eller med handling. Man får inte göra narr åt en muslim med vare sig tal eller handling. Man får inte göra någonting som tyder på att man ser ner på sin muslimska broder. Det här är haram och tyder på att man tror sig bättre än honom. Man tror sig vara för mer än sin broder. Vilket, och Allah subhanahu wa ta'ala säger här, och det kan hända att personen som man gör narr av är bättre än dig. Och det här är det vanligaste. Det här är en jätteviktig punkt. Allah säger, som vi sa återigen, gör inte narr av ett folk, kanske de är bättre än er. Varför? Yani, om man gör narr av en människa, man ser ner på en människa och retar honom på grund av hans status, rikedom, utseende, så finns det en stor chans att han är bättre än dig. Och han säger i Sheikhen, det vanligaste är att det är så. Att de som man gör narr åt är bättre än den som gör narr. Varför? För att göra narr åt andra människor tyder på högmod. Tyder på att man tror att man är bättre än andra människor. Och det tyder på att man har en sjukdom i hjärtat. Man har onda egenskaper i hjärtat. Man har inga goda karaktär och egenskaper. Utan man har det här högmod och man ser ner på andra människor. Vilket är väldigt, väldigt lågt. Hänger ni med? Så oftast är det så att de som retar andra människor, de är sämre. Och sen säger Allah, eller så säger, finns en hadith som också nämns här i tafsir, bihasbi mir'in min ashar en yahqira akhahu al-muslim. Profeten alaihissalam, han sa, det räcker som ond egenskap att se ner på sin muslimska broder. Men du kanske är en bra muslim, du gör allting man ska göra, men du har den här onda egenskapen som gör att du inte är en bra människa. Du ser ner på andra människor. Det räcker som ond egenskap för att förstöra dig. Att se ner på andra människor. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att den som har så lite som en atoms dharra, en myras vikt av högmod i sitt hjärta, kommer inte gå in i paradiset. Och då så sa en man från sahaba, ja Rasulullah, en person tycker om att ha en fin thawb. Han tycker om att ha fina skor. Är det här högmod? Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam nej. Han sa högmod är batarul haq wa ghamtun nas. Högmod är att förkasta sanningen och att se ner på folk. Det här är definitionen av högmod, eller kibr. Vad är det för någonting? Att inte acceptera sanningen när den kommer. Någon kommer till dig med en aya, hadith, och du säger nej. I mitt land gör vi inte så här. I min kultur gör vi inte så här. Min sheikh säger inte så här. Och du bara förkastar bevisen. Och följer din hawa. Dina lustar. Det här är kibber, det här är högmod. En muslim ödmjukar sig för sanningen. Alltid. Vi accepterar sanningen från vem den än kommer. Och två, ramtun nas, att se ner på människor, är också högmod. Att tro sig bättre och förmer än andra människor. En mycket, mycket ond egenskap. Och det här var också den synden som Iblis föll in i, eller hur? Han trodde sig bättre än Adam a.s. och fick det här högmodet. Ska jag göra sujud till honom? Jag är bättre än honom. Du skapade mig från eld och honom från lera. Och han föll in i båda. Han accepterade inte sanningen från Allah, vilket var att göra sujud. Och han såg ner på Adam a.s. Vad blev hans belöning? Förbannelse till domedagen och helvetet i all evighet. Allah al-musta'an. Och att göra narr av muslimer, inte bara att det är en ful egenskap, det är kuffars egenskap. El kuffar, icke-muslimerna, det är de som gör narr av troende människor. Allah subhanahu wa ta'ala säger: Zuyyina lil-ladhina kafaru al-hayatu ad-dunya wa yaskharuna min al-ladhina amanu. De icke-troende har fått det här världsliga livet förskönat för sig. Det här världsliga livet är det vackraste, det bästa de vet. Och vad gör de? Wa yaskharuna min al-ladhina amanu. Och de gör narr av de troende. Det här är deras egenskap. Vad säger Allah azza wa jalla när han berättar om Nuh alayhi salatu wasalam? När Nuh byggde arken. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهِ. Varenda gång ett folk gick förbi så gjorde de narr av honom. Så det här är kuffars egenskap, att göra narr av de troende. Och det nämner Allah på flera ställen. I slutet på surat al-Mutaffifin, i slutet på surat al-Mu'minun. Att de icke-troende gör narr av muslimerna. Så det är en väldigt, väldigt ond egenskap. Och profeten alaihissalam, vad sa han? Att en muslims liv, egendom och heder är haram. Helig. Förbjuden. Måste äras och respekteras. Du får inte ta en muslims liv, spilla hans blod med orätt. Du får inte ta hans egendom med orätt. Och du får inte kränka hans heder med orätt. Du får inte göra narr av honom. Vi ärar en muslim. En muslim, wallahi, han är värt mer än allt som finns på hela jorden hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så en muslim måste ära sin broder och inte göra narr av honom. Och sen, efter att Allah har sagt att ett folk får inte göra narr av ett annat folk, och det här omfattar alla, så säger Allah: وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاء. Och kvinnor får inte heller göra narr av andra kvinnor. Det kan hända att de senare är bättre än de förra. Enligt de som man gör narr av är bättre än de som gör narr. Allah har nämnt redan folk, människor, ni får inte göra narr av varandra. Omfatta kvinnor. Varför kommer Allah igen och berättar och specificerar just kvinnan får inte heller göra narr av en annan kvinna? Vissa lärare som Al-Qurtubi, han säger ju för att det finns hos många av kvinnor den här onda egenskapen att de gör narr av andra kvinnor. Jag är snyggare än henne och kolla vad ful hon är och kolla vad tjock hon är och så vidare. Och snacka skit. Ofta. Tyvärr finns den här egenskapen hos vissa kvinnor. Eller kanske många kvinnor. Så Allah betonar. Alla ska vara på sin vakt. Män och kvinnor. Haram att förtala någon annan. Att göra narr av sin broder och sin syster. Och sen säger Allah: وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ. Och förtala inte er själva. Förtala inte varandra. Allah azza wa jalla säger här: وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ. Förtala inte varandra. Och det kan också betyda er själva. Al-lamz betyder att förtala någon med sitt tal. Och det här nämner Allah azza wa jalla i surat al-Humaza: وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَ. Lamz, lumaza. Det är samma ord. Allah förbannar de här personerna. Den som förtalar och kränker andra med sitt tal och sina handlingar. Lems med talet och al-hems med sina handlingar. Subhanallah, Allah förbjuder, haram, att förtala en muslim med tal och handling. Hur kan man förtala en muslim i sin handling? Du kan säga, förtala, han är tjock, han är ful, han är si och så. Men hur kan du göra det med din handling? Du kan göra gester. Som att göra så att någon är stor, någon är lång, någon är kort. På ett förnedrande och kränkande sätt. Det här är, eller hemz, att reta folk med gester. Lyfta handen och vissa lipa med tungan och ögonen och sånt. Bakom ryggen på folk. Det här också, det är haram islam om det är på ett kränkande sätt. Får man inte göra. Och de är förbannade. Wail. Wailun li kulli humaza till lumaza. Så det är mycket, mycket allvarligt. Och här kommer en väldigt viktig faida. Allah säger, wala talmizu anfusakum. Förtala inte er själva. Hur kan man förtala sig själv? Det finns två tafsir på den här versen. Den första är, förtala inte varandra. Men Allah, istället för att han säger varandra, så säger han er själva. Varför? Precis, för vi är en och samma. Muslimerna är en umma. Vi är som en kropp. Så när du förtalar din broder och din syster, så har du egentligen förtalat dig själv. Ajib, eller hur? Som en kropp. En person sitter och slår sig själv med foten, med hammare i foten. Han kan inte säga det är någon annan. Nej, det är en del av dig. Och samma sak gäller med dina syskon. Du förtalar dina syskon, du förtalar dig själv. För de är en del av dig. En annan förklaring som nämndes av Salaf är att man orsakar att man kränker sig själv. När du kränker någon annan, så orsakar det att personen kränker dig. Så som profeten alaihissalam, han sa i hadithen, må Allah förbanna den som förbannar sina föräldrar. Eller från de största av synder är att förbanna sina föräldrar. Och då så sa sahaba i Rasulullah, vem förbannar sina föräldrar? Han sa, en person förbannar och kränker någon annans föräldrar, och då kränker de hans föräldrar tillbaka. En person kränker någon annan och säger, din mamma, hon är si och så. Och vad gör personen som reaktion? Han säger, men din mamma är också si och så. Så vem var det som orsakade att de talade illa om din mamma? Det var du själv. Det var du som började. Eller hur? Så när du kränker andra, så orsakar det att de kränker dig tillbaka. Så du kränker dig själv på det här sättet. Vilket också är förbjudet. Och sen säger Allah, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Att ge inte heller varandra öknamn. Vad är öknamn för någonting? Och det kanske är bra att här vi förklarar. Islam, det finns, man kan säga, fyra stycken namn. Ism, kunya, laqab och nisba. De här fyra finns. Ism, det är namn. Det heter Muhammad, Abdallah, Fatima, Khadija. Det är namn. Kunya, smeknamn. Abu Abdallah, Abu Muhammad, Fatima och så vidare. Pappa till, mamma till. Smeknamn. Laqab. Det är det som nämns här. Alqab. Laqab är titel. Som att Omar el-Faruq. En Omar, Faruq, den som skiljer på rätt och fel. Abu Bakr el-Siddiq. Det här är laqab. Titel. Alexander den store. En titel som kuffar också. Nisba, den fjärde. Vad är det för någonting? Att man tillskriver sig någonting. El-Swedi, el-Kurdi, el-Filistini. Att jag kommer från det här landet. Ha? Abdul Wadud el-Swedi. Mohammed el-Somali. Att du kommer från det här landet. Man tillskriver sig någonting. Och man kan tillskriva sig ett land, eller kabila, eller också inriktning. Man säger till exempel Abdallah el-Salafi, han som följer Ahl-Sunna wa Jama'a. Abdallah el-Sunni, han som följer el-Sunna, el-Athari. Och så vidare. Det är att man tillskriver sig någonting. Taib. Allah Azza wa Jal förbjuder här och säger, wa la tanabazu bil alqab. Ge inte varandra öknamn, alltså laqab, dessa titlar. Det som Allah förbjuder här är fula och kränkande öknamn som personen ogillar. Det här är haram i islam. När profeten alaihissalam kom till Medina så fann han att folk hade 2-3 namn. Alltså extra. Såna här öknamn. De kallades för någonting. Så de klagade. Och sa Rasulullah, vi tycker inte om de här namnen. Och då sände Allah azza wa jalla ner den här versen. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Ni får inte ge varandra såna här öknamn. Och vissa av salaf, de sa det betyder också, som Qatada han sa, det betyder att du får inte kalla din bror för fasiq, syndare, eller munafiq, kafir. Det är också en av de värsta formerna av tanabuz bil alqab. Att man kallar en muslim för kafir, munafiq, yahudi och nasrani, jag vet inte vad. Och tyvärr, det finns folk som gör det här idag i Sverige. Kallar muslimer för de här sakerna. Det är haram, det är inte tillåtet. Och vad sa profeten alaihi wasallam? Det som säger kafir till sin bror, vad händer? Om det inte är som du sa, att han inte är, alltså om han inte är kafir, ordet faller tillbaka på dig. Så det är en mycket allvarlig synd att gå och kalla folk för kafir och munafiq och hycklare och yahudi och nasrani. A'udhu billah. Får man inte göra. Men det är okej om personen godkänner. Till exempel i vissa samhällen, i vissa städer i muslimska länder, så finns det väldigt många som heter kanske Abdallah eller Mohammed och så vidare. Så hur kan man skilja på de här människorna? Ibland man har vissa namn. Att någon heter till exempel Abdallah den ljusa, den vita. Ja? El-Ashqar till exempel. Eller den långa, den starka eller något sånt där. Det är okej om personen går med på det. Det fanns en av sahaba som kallades för Dhul-Yadain. Mannen med de två händerna. Vadå två händerna? Har inte alla två händer? De menar att hans händer var långa. Hans armar var långa. Han särskilde sig från de andra genom att han hade långa armar. Och en gång så bad profeten sallallahu alaihi wasallam fel. Alltså han bad 2 raka istället för 4 i salat. Och då så sa Dhul-Yadain, ja Rasulullah, har bönen blivit kortare eller har du glömt? Och profeten sa sallam var ovetande. Han trodde han hade bett 4. Så han sa, den har varken blivit kortare och jag har inte glömt. Och folk typ var tysta. Så profeten kollade och sa, As-sadaqa Dhul-Yadain. Har Dhul-Yadain sagt sanningen? Och de sa, naam, han sa sanningen. Och så bad han 2 raka'a till och gjorde 2 sujud tillsammans med alla i moskén. Men i alla fall att han sa, As-sadaqa Dhul-Yadain. Han kallar honom för Dhul-Yadain, vilket är en laqab. Men han accepterar den här laqab. Han accepterar det här öknamnet. Att han kallas för det här. För att man känner igen honom på detta. Så om personen går med på det är det tillåtet. Men om personen ogillar det här namnet så får du inte kalla honom för det. Som vissa kallar någon och säger den kolsvarte. Eller, ja. Det finns vissa sådana här. Neger Abdallah. Det går inte att kalla någon för det. Om han inte tycker om det, du kan inte kalla någon för det. Det är kränkande. Eller tjockis killen eller något sånt. Om man alltid säger det här, det går inte. Det är inte tillåtet. Det här är kränkande, det är haram. Men om det är någonting ädigt, att han kanske han är lång eller stark eller ljus eller någonting, och han accepterar den här titeln, då är det okej. Inget fel med det. Som vi nämnde exempel, Abu Bakr al-Siddiq, Omar al-Faruq, Hamza, vad kallades han för? Vad var hans laqab? Asadullah, Allahs lejon. Khalid ibn Walid, Saifullah. Laqab, det är mashallah någonting vackert. Så det är inget fel med det, det är lugnt. Och här vi lär oss också, salaf nämner från den här versen, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, att man får inte heller kritisera eller klandra en människa för gamla synder. Det är också en form av öknamn. Till exempel, du känner en kille som är muslim. Han brukade dricka alkohol. Han kanske till och med var alkoholist. Och sen han gör toba. Han ångrar sig, han slutar dricka, han vänder sig till Allah. Och det går flera år. Och du kommer och säger till honom, kom igen alkisen, vi går. Kan man göra så? No. Eller han syndade. Jag fasiq. Jag zani. På grund av saker han gjorde förr i tiden. Det här är haram. Det är inte tillåtet. Att klandra någon för synder som han har lämnat. det faller in under detta. Eller man nämner också till exempel någon kristen blir muslim och sen du säger jag nasrani igen. Du kallar honom för nasrani, det går inte. Så det som har varit kallas. Allah azza wa jall förlåter. Och det här är någonting som finns idag som man ska akta sig för. Att ge varandra öknamn. Och det här är en egenskap som Ahlul Bidda har, som ulema av Salaf nämner, som är Sabuni och andra, att en av särdragen som Ahlul Bidda har är att de kallar Ahlul Sunna för öknamn. Och det finns även idag. De kallar de som följer sanningen för Wahhabi. Har ni hört det? Han är Wahhabi. Vad är Wahhabi för någonting? Finns det någonting i islam som heter Wahhabi? Finns det någon lagskola som heter Wahhabi? Nej, finns inte. Mohammed ibn Abdul Wahhab var en man som kom för 300 år sedan ungefär och spred tawhid. Han kallade till gott, han skrev bra böcker och varnade folket för kyrk. Mashallah, vi läser hans böcker, vi tar nytta av hans böcker. Och vi varnar också för kyrk. Och då säger de, nej, du är Wahhabi. Det här är haram. Det här är tanabuz bil alqab. Idag de säger också, vissa de säger ni är salafia jadida, medkhalis, jamia, murjia, massa sådana här titlar som inte har någon grund i islam. Och de här människorna kommer stå till svars för det de säger på domedagen. Den som retar folk med sådana här namn, wallahi, han kommer stå till svars för Allah på domedagen. Och därför säger Allah i nästa mening, bi'sa ismul fusuq ba'da al-iman. Hur dåligt är det inte att förelämpa sin bror efter det att man har trott? Allah har gett dig iman. Allah har gett dig goda gärningar, gott tal. Och du byter ut emot det här. Bisa. Men hur ont är inte det du har gjort? Hur fult är det inte att du vänder dig bort från iman och gör det här som är al-fusuq? Yani Allah subhanahu wa ta'ala säger här. Al-fusuq. Ism al-fusuq. Al-fisq. Yani stor synd. Hur dåligt är det inte att vända sig bort och förelämpa sin broder? Eller personen, och här säger ulema, som Sa'd ibn Uthaymin och dem, att personen som gör de här tre sakerna, han gör narra muslimer, han retar muslimer och ger muslimer dåliga öknamn, han är en fasiq. Han är en syndare, en stor syndare. Och så säger Allah, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Och den som inte ångrar sig, han är säkerligen en zalim. En förtryckare. Eller den som fortsätter med de här sakerna. Att reta folk och göra narra folk och ge öknamn. Han är en stor syndare och en valim. En förtryckare. Allahu Akbar. En förtryckare. Och zulm. Ja, haram islam. Zulm. Kommer vara mörker på domedagen. Den dagen människor behöver ljus. Den här människan går i mörker. Han är en valim och en fasik. Förutom den som ger toba. Wa man lam yatub. Den som inte gör toba. Och här säger ulema, som är Sa'di, folk är en av två sorters människor. Zalim ni nefsihi gaira ta'ib. Wa ta'ib mufleh. Folk i två kategorier. Den som förtrycker sig själv genom att synda och inte gör toba. Och två, den som gör toba och får framgång. Folk är, finns ingen tredje kategori. Alla människor gör fel. Men vem är bästa av de som gör fel? Den som gör toba. Han kommer få framgång. Och den som inte gör toba, han fortsätter att göra synda och synda och synda utan att ångra sig. Allah säger att han är en valim. Han är en förtryckare, en fasiq. Så det är mycket, mycket allvarligt. Och i den här versen så uppmanas vi också till att be Allah Azza wa Jal om förlåtelse. För allting fel vi har gjort. Än har du retat en bror, baktalat en bror, sagt någonting fel om en bror, be Allah om förlåtelse. Tala gott om brodern. Och om det finns möjlighet, be honom om förlåtelse också. Eller istihlal, att du försöker att ordna ut emellan dig och honom. Gör du inte det här, du bara fortsätter att retas, då är det en valim, en fasiq. Så det är mycket, mycket allvarligt. Och vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.